i ett jobb så behöver man generera värde för att på något sätt rättfärdiga sin lön, om man säger så. Och i det värdeskapande så måste man hela tiden reflektera över vad är det jag bidrar med som är genuint värdeskapande? Och kan man hela tiden förstå det i relation till vad som är möjligt att outsourca till teknologin? Ja, men då har man en ganska bra möjlighet att vara relevant i och med att tiderna förändras.
Vad kan AI-assistenter som ChatGPT bidra med inom utbildning? Och hur bör vi som arbetar med learning design förhålla oss till det? Det ska det här avsnittet i SLA-podden handla om. SLA står för Swedish Learning Association och jag heter Ulf Söderberg. Ett par veckor efter att ChatGPT släpptes den sista november förra året intervjuade jag AI-assistenten om lärande i arbetsflödet. Nu hade jag en aning om att det var något stort på gång, och det är väl det minsta man kan säga nu när ett halvår har gått. Efter 5 dagar hade den 1 miljon användare och i januari nådde den 100 miljoner användare. Omdömena är överväldigande även om många varningar om AIs framtida påverkan på vår värld har höjts från flera håll. Men att den kommer att påverka oss som arbetar med lärande är ingen högoddsare precis. Men om den kommer förändra allt eller i huvudsak vara ett komplement till hur vi jobbar idag, det är frågan. Och den frågan tänkte jag i det här avsnittet passa vidare till Patrick Couch från Silo. Välkommen Patrick, du kan väl börja med att presentera dig.
Ja, tack så mycket. Vad kul att få vara med här. Ja, som sagt, Patrick Couch heter jag. Jobbar numera på Silo AI, ett 5 år gammalt AI-expertisbolag från Finland. Jag var tidigare på IBM under lång tid och var deras talesperson för AI och sådär. Så att jag känner till området ganska väl. Jag har varit i IT-branschen i över 20 år och fokuserat på AI de senaste 10-15 åren.
Mm. Lärande och AI. Ska vi vara oroliga nu när AI kommer stormande?
Ja, jag tycker man kan vara lite orolig. Absolut. Det är ju så med all förändring att det får med sig en viss anspänning och oro. Och jag tycker det är befogat. Det är transformativt det som sker nu. Och det behöver vi. Vi behöver ta det på allvar. Samtidigt så kan jag tycka att om man tittar på hur samtalet förs idag kring AI i media och runt omkring, så är det kanske inte riktigt ska man säga, så konkret som det skulle kanske behöva vara. Det blir väldigt teoretiskt och väldigt svepande och väldigt domedagsmässigt. Sådär. Och det kan jag tycka är lite missriktat då, kanske. Men ändå, det är förståeligt också.
Jag har ju jobbat med learning design under många, många år, och när jag testar ChatGPT så ser jag att mycket av det jag har gjort klarar ju ChatGPT av mycket, mycket snabbare. Och kanske i vissa fall till och med bättre än vad jag har gjort. Och det här gör ju att jag får massa tid över. Kommer det innebära att jag blir mer ledig eller ställer krav på mig att kanske jobba på lite nya sätt?
Ja, precis. Det där är en himla bra, det är en bra infallsvinkel, och tittar man bakåt så kan vi väl säga att alla de produktivitetshöjande fenomen, tjänster, teknologier som har seglat upp under åren har inte kanske givit oss mer tid egentligen. Det har bara gjort att vi gör mer saker och vi gör kanske lite annorlunda saker. Det känns lite grann idag som att den 40 timmars arbetsveckan, den är ganska väl cementerad och den kommer nog fortsätta. Sen hur vi fyller de där 40 timmarna med arbete kommer nog se väldigt annorlunda ut. Så jag tror att det där är lite grann upp till dig själv att förhålla sig till. Jag håller med om att ChatGPT och andra teknologier kan göra en hel del sysslor som vi kanske tidigare har tyckt varit våra sysslor, människornas sysslor, inte teknologins sysslor. Men så är inte fallet längre, utan det där håller på att förändras. Och det behöver vi förändras tillsammans med. Så absolut. Visst är det så. Sen så kan jag väl tycka att det är en attraktiv tanke att få mer tid över till vad ska man säga, mer självförverkligande saker och ting. Men som sagt, tittar jag krass i backspegeln så är det nog så att vi tenderar nog att jobba vidare ändå i vanlig ordning, fast vi kanske gör annorlunda saker.
Tittar man mer konkret på, om vi håller oss till ChatGPT, vilken nytta skulle man kunna ha av det om man jobbar med lärande idag?
Ja, ChatGPT, precis som många andra AI-tjänster och teknologier, som de här, som har hänt den senaste tiden, är det här generativa som har kommit. Artificiell intelligens har blivit möjlig, blivit tillräckligt kompetent att skapa och producera saker. Och det är nytt, kan man väl säga. Så att ur ett lärande perspektiv, ur ett lärodesignperspektiv, då kan man ju få en hel del stöd och input, både i inspiration kring hur man ska utforma läroplaner eller hur man ska gå tillväga för att uppnå vissa ändamål som man sätter sig själv, som vi tänkt att utbildningen ska uppfylla. Men också, som du nämnde tidigare, man kan få hjälp i den exekutiva eller exekverande, vad säger man, utförande delen av sitt arbete. Så det är både å ena sidan en möjlighet att få in input och inspiration och förslag till hur man kan utforma och skapa, men också en avlastning i att producera och generera och exekvera saker och ting. Så det är väl de två aspekterna som jag kan se kan vara mest intressant att titta på ur ett lärande perspektiv.
Mm. En tredje sak också som jag har sett är det här att ta fram personas, alltså hur målgruppen ser ut. Att få det liksom analyserat och vad en målgrupp eller en personas, vad som triggar då intresse för lärande till exempel.
Absolut, och det är sant. Och det är ju verkligen så att Det som är häftigt med den digitala världen som vi har ställt upp nu och skapat för oss själva, det är att på den här digitala spelformen eller plattformen, på den här, i det här digitala landskapet, så kan man göra en hel massa saker som i den fysiska världen kan vara resurskrävande eller utmanande eller långsamma. Men på den digitala spelplanen, då handlar det bara om att flytta runt nollor och ettor. Och det gör att man kan väldigt snabbt växla spår. Man kan göra en hel massa olika saker. Och då kan man även till exempel leka med tanken att utforma läroplaner som är helt unikt anpassade för det man inom business kanske kallar för segment of one. Att man har unika kundsegment. Eller man har singulära individer som man adresserar. För att vanligtvis så har vi inte möjlighet att hantera alla våra studenter eller kunder eller elever unikt, utan vi behöver hitta sätt att aggregera och paketera och kategorisera i grupper, för att det blir inte görligt för oss att hantera det på ett annat sätt. Men däremot när man går digitalt, då blir det helt plötsligt möjligt att göra just unika anpassade situationer, och då blir de här personas eller personligheten eller kundgrupperna eller den tänkta mottagaren för sitt budskap möjligt att ställa upp på ett mycket mer granulärt vis. Och det är väldigt spännande också.
Mm. Jag tänker med en fjärde sak skulle kunna... Många utbildningsavdelningar gör ju inte sina egna utbildningar utan köper upp också. Så när det gäller upphandling, kunna jämföra offerter och analysera avtalsförslag och såna saker, måste man kunna också ha mycket nytta av ChatGPT?
Oh ja, absolut. Och när jag är ute och pratar så brukar jag betona det, att det finns vissa saker som artificiell intelligens kan göra förtjänstfullt. Och en av dem är just det här med mönsterigenkänning, pattern recognition. Och det betyder att de här intelligenserna, de är väldigt lämpade för att genomlysa stora datasätt. Och då kan man, precis som du säger, då kan man titta på till exempel, man kan jämföra offerter, man kan hitta skillnader, man kan hitta likheter, man kan be om hjälp att få titta på ett underlag utifrån vissa specifika infall. Och då kan det vara till exempel kostnad eller tid eller vad man nu prioriterar. Men just den här förmågan att genomlysa stora datamängder är ju någonting som artificiell intelligens har varit väldigt bra på under lång tid. Det är ett beprövat användningsfall. Så att visst är det så, helt rätt.
Det är ju väldigt lätt att bli överväldigad när det är så pass enkelt att använda det här, tycker man. Och så kan det ju vara med många nya tekniker när de kommer, att man liksom blir lite förblindad sådär. Om man tar först då, vilken ny kompetens krävs det för att kunna använda ChatGPT och AI-assistenter på ett liksom kreativt och ett vettigt sätt?
Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Och det som du säger, det är väldigt lätt att använda. Och det som hände, som du nämnde i inledningen, när de lanserade ChatGPT specifikt, det var ju att de här GPT-modellerna, språkmodellerna som sådana, de hade funnits ganska länge. Och det har funnits olika versioner av dem och sådär. Och under lång tid så var de här stora språkmodellerna lite grann, vad ska man säga, begränsade till en viss nisch. Det var framför allt kanske inom forskning, inom produktutveckling, inom viss expertisområden där de här modellerna användes eller utforskades. Men i och med att OpenAI la på det här applikationslaget och skapade ChatGPT, så blev det väldigt konsumerbart. Det blev lätt att interagera med en sån här språkmodell. Det enda du behövde göra var att skapa ett konto och logga in, så hade du helt plötsligt ett gränssnitt genom vilket du kunde agera med de här modellerna. Och det gjorde ju att, som du nämnde, att det här upptaget eller intresset eller användandet av de här modellerna tog fart. Och det tog ju fart just för att det var så lätt att använda. Och om man tänker sig då teknologitrenden de senaste många åren har ju varit att det har blivit allt mer fokus på design och gränssnitt. Och om du köper en ny smartphone idag, så finns ju inte ens en manual med. Du läser ju inte en manual, utan du tar upp din telefon, du vecklar ut den lilla pappret som följer med, som egentligen bara säger 2-3 saker på 10 olika språk, och sen så gör du de 2-3 sakerna och sen är du igång. Och då har du liksom en beräkningskapacitet, en compute power i din hand som är större än NASA hade när de landade en man på månen. Det är liksom, det är otroligt, och vi gör det utan manualer. Så det är otroligt lätt att ta till sig den här teknologin och börja använda den. Däremot så blir det ju så att lättheten i att använda bjuder ju också in till vissa problem och utmaningar, som gör att man kan tycka att eftersom det är så lätt att använda så är det bara att sätta igång. Men när man börjar förlita sig allt mer på teknologin, så behöver man förstå vad man gör, vad implikationerna är, vad riskerna är. Och det glömmer man lätt bort när det är så lätt att använda dem. Så vi likställer på något sätt enkelhet i användning med låg risk, och egentligen så är det tvärtom.
Så vad krävs då av mig för att kunna använda det på ett bra sätt då?
Ja, precis. Vad krävs det för att använda det på ett bra sätt? Framförallt så behövs det ett omdöme, nummer ett. Har man ett omdöme, då klarar man sig ganska bra. Sen är det också så att om vi pratar, det som har hänt också är nu att först förra året då, så kom ChatGPT, eller tillgängliggjordes ChatGPT för oss alla. Och det gjorde ju att folk började använda den. Och det som är speciellt med just ChatGPT, det är ju att det är en sorts black box. Det är en svart låda. Du vet inte någonting om hur modellen har tränats eller uppstått. Du vet inte varför den rekommenderar den output som den ger. Så att när du promptar den, när du börjar interagera med den, det som kommer tillbaka från den till dig, vet du ingenting om. Det finns ingen transparens, det finns ingen källkritisk genomlysning av varför den föreslår saker och ting. Och det gör ju att ska du luta dig mot den och använda dess genererade output, så behöver ju du vara ansvarig för kvalitetssäkringen, kan man väl säga då. Nu är det ju så att det finns ju andra tjänster än just ChatGPT, och det finns nya modeller och språkmodellerna, och det finns massa olika öppna källkodssystem nu där ute som man kan börja titta på. Men i grund och botten så handlar det mycket om att du behöver känna dig ansvarig. Du behöver vara din egen ansvariga utgivare, så att säga, för det material som du tillsammans med teknologin producerar eller genererar. För du kan inte förutsätta att språkmodellerna har varken rätt eller vett, om man säger så. Så det skulle jag säga. Däremot, återigen, det här, vad krävs det som en användare för att använda den? Ja, egentligen ingenting. Du behöver bara veta vilket anrop. Vart ska du göra ditt anrop någonstans? Ska du gå till OpenAI? Ska du gå till någon annan plats? Det är det enda du behöver, rent så här för att komma igång. Men däremot när du väl är igång och du börjar använda och du börjar införliva dess genererade output i din utbildning och läroplanen eller vad du än tänker dig, då blir det helt plötsligt väldigt mycket fokus på omdömet. Så jag brukar säga det att idag, om man är nyfiken på de här modellerna, då behöver man kanske framförallt fokusera på dimensioner eller områden där du själv har en viss expertis. Och då kan du få avlastning i den här genereringen. Så då du skulle kunna ha utformat den här läroplanen till exempel själv, men du väljer att göra det med hjälp av generativ AI för det är effektivare och snabbare. Ja, det är bra. Men då behöver du fortfarande vara bekväm med att genomlysa det här resultatet och se, ja, men är det här fortfarande någonting jag kan stå för? Skulle du använda generativ AI för att generera saker som du inte har någon aning om, du kan ingenting om det, ja, men då är det ganska olämpligt att okritiskt bara föra det vidare.
För den kan ha fel ibland och den kan till och med hitta på saker, va?
Ja, för det är ju så att de här språkmodellerna som ligger till grund för de här fantastiska tjänsterna är i princip språkfärdighetsmässiga. De är absolut, språkfärdigheten är det inget fel på. De är även en tjänst som ChatGPT som är tränad ytterst begränsad på svensk text kan föra sig otroligt bra i svensk tal och skrift. Det är otroligt imponerande hur bra svenska, så att säga, de här modellerna kan generera. Det betyder dock inte att bara för att du har språkfärdighet att du vet vad du pratar om. Och det är det som är lite unikt, för att de flesta av oss vanliga människor, när vi pratar om någonting och vi kan artikulera oss och prata begripligt om någonting, så betyder det oftast att vi har förstått det själva. Det är ungefär som var det Tegnér som sa, det dunkla sagda är det dunkla tänkta. Och så har det ju varit alltid för oss. Vi människor, vårt tänkande har varit på sätt och vis ett språk. Men så är inte fallet med teknologin. Teknologin kan föra sig språkfärdighetmässigt fantastiskt väl. Den kan prata väldigt välartikulerat om någonting som är helt fel, helt påhittat. Det finns ingen skam i kroppen för den har ingen kropp. Och det gör att man blir lätt lite, vad ska man säga, det är lätt att lita på någon som kan artikulera sig, men det ska man inte göra när det kommer till teknologi, för då vet man faktiskt inte vad man pratar om, de här modellerna. Men de är språkfärdighetsmässigt väldigt skickliga.
Så att använda sitt omdöme och sen vara duktig på att skriva promptar.
Ja, för det där med promptar, det där är intressant, för att det som verkligen har visat sig nu, det är ju att de här modellerna som är tillgängliga, och framförallt då en väldigt bred och stor modell som ChatGPT, GPT-modellerna, de är ju som sagt otroligt breda i sitt upptag. De kan då chatta om hur man ska tänka kring vinförslag till en viss måltid, eller hur man ska skapa ett recept, eller hur man ska underhålla en flygplansmotor, eller den kan flytta från liksom olika domäner på ett förtjänstfullt vis. För de är inte särskilt smala eller snäva eller specifika. Men det gör ju att om du ska få ut ett värde av den här interaktionen, så behöver du förstå hur du ska prompta eller ge instruktioner till de här modellerna som snävar av dem så att de blir specifika och relevanta för dig. Och där kan man väl säga också att utöver ett visst omdöme, så behöver du även en genomtänkt approach till det här med att hur promptar du, hur ska du skriva liksom input-kommandorna till modellen, och hur ska du sätta upp de här personerna så att du får tillbaka någonting som är relevant. Så det är sant. Jag tror att promptingenjörskapet kommer bli allt mer viktigt, och det finns ju redan idag tjänster där du kan köpa liksom färdiga promptar för olika specifika ändamål och liknande. Och det där handlar ju mycket om att skapa relevans i det som modellerna studsar tillbaka till oss.
Mm. Det är ingen brist på tips och råd och massa exempel på promptar om man söker på nätet.
Nej, det är det inte. Det finns massor. Och det här med promptandet är som sagt, det är något som jag tror vi kommer se växa fram också allt mer. Det kommer bli... Det kommer finnas mer, ska man säga, stöd och hjälp att få rörande hur man får ut värde av de här modellerna än idag. Det är ju fortfarande väldigt väldigt tidiga tider. Det är early days här i LLM-världen. Så att,
Men det här är ju lite om hur jag som en learning designer kan använda och vad jag bör tänka på egentligen då. Men om man tänker på den här tekniken idag eller kanske om 2 år, vad skulle du då kunna bidra med när det gäller kompetensutveckling och utbildningsproduktion?
Ja, precis. För det första, jag är notoriskt dålig på att förutspå framtiden. Jag kan oftast se oundvikliga utvecklingar eller skeenden. Jag kan se liksom att det är klart att det kommer behöva bli så där givet hur det ser ut. Och så. Men jag har väldigt svårt att tidsätta de här grejerna. Så att jag blir oftast förvånad över hur lång tid någonting tar eller hur snabbt någonting går. Och jag tror att idag, om man tittar på just den digitala teknikutvecklingen eller den digitala tjänstutvecklingen som sker nu på den här, på det här infrastrukturmässiga basfundamentet som vi har skapat, så kan det gå oerhört fort. Och det är återigen PC-reformen och IT-bredbandsutvecklingen, utbyggnaden och 4G, 5G-masterna och hela det här, allt det här arbetet med att skapa den fysiska materiella liksom, grundplåten för vår digitala värld, den har vi jobbat med under lång tid nu. Men nu har vi kommit till en situation där vi har en ganska relativt robust eller förtjänstfull IT-infrastruktur. Och på den sen kommer de här tjänsterna. Och då betyder det återigen att om det är på 2 års sikt, 3 års sikt, vad kommer komma? Så kan det komma otroligt mycket mer. Det kan ske mycket, mycket mer förändring som är förändring inom den digitala världen än utanför. Så jag kan se att om man tittar på hur fort det går nu från dess att OpenAI släppte ChatGPT i november förra året till vad som har hänt inom området språkmodeller och generativ AI, de här multimodala modellerna när man kan röra sig mellan text och tal och ljud och bild och video. Hur fort det har gått bara det här senaste halvåret, så tänker jag mig väl ändå att på 2-3 års sikt så kommer det här vara en otroligt naturlig del av vår digitala portfölj, om man så vill. Så att om du tittar på vad till exempel Microsoft gör nu med Copilot, så stoppar de in de här generativa AI-förmågorna i hela sitt erbjudande, genom hela Office-paketet, i hela sin moln Azure-stack, och det blir liksom inkorporerat i vår vardag eller i vår digitala vardag i alla fall. Så jag tror att det kommer uppstå allt fler intressanta användningsområden och användningsfall och tjänster inom det här området. Det kommer gödslas mer under de närmaste åren här. Och 2, det kommer normaliseras och bli lite grann varmans, vad ska man säga, inte egendom, men varmans angelägenhet, om man så säger. Och det tycker jag man kan titta på. Om man tittar på vi som är äldre, vi tycker när det händer saker så vi blir alltid så imponerade och tänker, herregud, det är fantastiskt vad man kan göra, det är otroligt. Men kidsen, de är med sådär, nu finns det en generativ AI-chatbot i Snapchat och igår fanns det inte det, så vad kommer imorgon? De är så himla snabba på att bara normalisera de här fantastiska grejerna, och jag tror att det finns en lärdom där. Vi kan tycka ibland, kanske vi som äldre, att det är intressant att förstå det bakomliggande, hur funkar det och liksom, vad är det? Hur kan det vara så här? Medan är man yngre i sitt sinne, då är man mer så här användningsorienterad. Man gläds åt att det nu går att göra någonting bättre, och sen så funderar man så mycket mer på det, och sen så tar man till sig det, och det tror jag kommer. Så vi kommer se på, så ett långt svar på din fråga. Det som kommer ske de här närmaste åren är en profilering av förmågor och tjänster och värdeskapande möjligheter med den här teknologin, och en sorts normaliserande att det är helt naturligt att du sitter i PowerPoint och pratar med din presentation och ber den dra in bilder och skapa grejer åt dig, så att du inte behöver ägna så mycket tid åt att faktiskt producera, utan du kan fokusera på andra saker.
Så egentligen är det 2 intressanta frågor där. Vad kommer tekniken att kunna bjuda på framöver? Men vad kommer vi människor som har jobbat inom olika verksamheter att göra? Hur kommer våra jobb att förändras?
Ja, men precis. Och jag har alltid varit en fan av det här uttrycket. Man brukar säga att Ingen har problem med att ta bort jobb som är dull, dirty, dangerous. Och man kan få bort liksom repetitiva sysslor, och man kan få bort tråkiga jobb, och man kan få bort farliga jobb, och man kan få bort jobb som är smutsiga. Det är inget problem med det. Det är inte negativt med job displacement i sig. Det som är negativt är om det inte erbjuds alternativ eller en förändring eller en upskilling eller reskilling. Så där tror jag att det finns massa, om inte jobb, så finns det massor med sysslor som vi gör idag som vi egentligen inte kanske borde ägna så mycket tid åt. Massor med repetitiva saker som, om vi bara kan få hjälp att få bort dem, så är det bara superbra. Ingen kommer klaga över det. Däremot så behöver vi då växa med uppgiften, så att om vår teknologi kan göra massa saker för oss, då måste vi bumpa upp vårt game lite, och vi måste bli lite vassare, lite så här, försöka hela tiden reflektera över vad är det som vi som människor, jag som utövare av den här yrkesrollen, egentligen kan bidra med, som är lite unikt, som är genuint värdeskapande, centrerat i mig. Och då är det kanske inte, om man tänker sig ett yrke som, ja, men jag minns när jag var liten, då hade jag en kompis vars mamma var, hon var sekreterare. Och hennes superpower, det var att hon var väldigt snabb och korrekt på tangentbordet. Hon kunde liksom, hon hade 10 fingrar när hon interagerade med tangentbordet, vilket gjorde att hon var fantastisk sekreterare. Hon kunde ta mötesprotokoll och sådär, superbra. Den typen av arbetsuppgift känns ju ganska avlägsen idag. Varför skulle man liksom kämpa för att få ha en sån sekreterarroll idag bara genom att man är snabb med fingrarna, när man redan kan ha en ljud-till-text-konverterings-AI som lyssnar på mötet och i realtid skriver ner ett protokoll och kanske också gör en summering och liknande. Så då är inte det, den färdigheten är inte tillräckligt unik eller tillräckligt värdeskapande för att den ska liksom motivera eller rättfärdiga ditt yrkesutövande. Utan då måste du förändra dig med den. I och med att den typen av förmågor blir liksom föråldrade. Och det kan gå ganska fort. Och där tror jag det här med utbildning är väldigt, väldigt viktigt. Att vi behöver hitta sätt att förstå, okej, det är inte så att jobben bara helt plötsligt kommer uppstå och vi kommer sitta i någon form av rymdskepp och cirkulera jorden som i den här filmen Wall-E och bli liksom överviktiga och inte ha något mening med livet. Det är inte den framtiden jag ser framför mig, utan jag ser en framtid framför mig där vi hittar ett sätt att låta teknologin göra mycket av det som vi inte tycker är så himla mänskligt egentligen. Och så försöker vi frigöra istället den mänskliga sidan, om man så säger.
Jag ser ju en framtid där man kan få mer tid att lära känna förutsättningar och hos de som är mottagare av det utbildningsavdelningen gör.
Absolut, det och jag absolut helt rätt. Och jag brukar säga det att i bästa fall, om man får liksom om man får se positivt på den här teknikutvecklingen, så är det här en möjlighet för oss att flytta värdet eller värdegenereringen till de aspekter som är de mest mänskliga. Så att om man tänker sig i olika yrken, så finns det alltid aspekter eller roller som är, de är inte så himla roliga. Det är inte därför man är där. Om man tänker sig kassörskan på ICA till exempel. Att flytta en vara med en streckkod över en läsare hundratusentals gånger per dag. Det är inte det som gör att det är trevligt att sitta i kassan på ICA. Det som är trevligt att sitta i kassan på ICA, det är att du kanske har trevliga kunder som du kan interagera med. Du kan säga hej hej. Du kan flytta lite. Du kan liksom, det finns en mänsklig interaktion som kan vara angenäm. Och så finns det vissa saker som är roliga. Samma sak med läkaryrket. Läkaryrket är ju traditionellt, eller har ju traditionellt varit så att det har varit ett väldigt kunskapstungt yrke. Så att ska du bli läkare i Sverige idag, så har du ganska lång utbildning, och det är ju för att det är ett komplext stort område. Men det har gjort att rekryteringen till läkarutbildningen har kanske premierat eller vinklats åt de som kan ta till sig mycket kunskap. Och då har man lite grann haft ett fokus på kunskap som har kört över kanske behovet av vårdgivande och omsorg. Och det har gjort att du har fått en situation inom vården där du har kanske otroligt duktiga experter inom olika områden, vilket är bra, för du vill ju ha rätt behandling och liknande. Men de har varit kanske lite oempatiska ibland, och de kanske inte är de bästa i att leverera ett emotionellt tufft budskap till en patient. För det är inte det som de är liksom tränade för. Och det är inte riktigt det som de har liksom Det är inte deras uppdrag. Deras uppdrag är ett expertuppdrag. Då har de inte heller tid och det finns begränsningar i budgeten. Så de måste kanske leverera 13 sådana budskap på en dag. De har inte tid att sitta och krama folk hela dagen. Men däremot, vi som unika patienter, när vi kommer till vården och vi får ett tufft besked om vår hälsa, då vill ju vi ha en mänsklig interaktion på plats. Vi vill ha en medmänsklighet. Vi vill ha någon som är vårdgivande, någon som kan vara empatisk i stunden. Och det tror jag kommer kunna ske med teknologin. Teknologin kommer kunna ta mycket av de här kunskapsorienterade aspekterna i olika yrken. Och då kommer vi istället kunna fokusera på de medmänskliga dimensionerna. Och i utbildning så är ju det här medmänskliga otroligt viktigt, för att du får ju ett mycket, mycket, mycket bättre upptag av ditt utlärande, så att säga. Om du kan vara empatisk och närvarande och delaktig i det här mötet mellan olika människor. Så att jag hoppas ju att det kan bli liksom det ser jag som en sorts positiv möjlighet med den här teknologin.
Ja, men att hitta de sakerna som AI inte kan.
Ja, och det finns ett fantastiskt klipp av Jack Ma, Alibabas grundare från Davos 2018, tror jag det är. Man kan googla honom eller gå till YouTube och kolla. Davos 2018, Jack Ma. Då pratar han om utbildning och hur vi ska tänka, vad ska vi utbilda våra framtida generationer inom? Och då säger han precis det. Ja, vi måste hitta det som maskinerna inte kan göra. Det är utmaningen. Och så föreslår han konst och idrott och del olika saker. Och det där är en himla bra fråga. För jag tror att vi behöver hela tiden reflektera över i ett jobb så behöver man generera värde för att på något sätt rättfärdiga sin lön, om man säger så. Och det kan låta krasst, men det är ju ändå så på något sätt. Och i det värdeskapande så måste man hela tiden reflektera över vad är det jag bidrar med som är genuint värdeskapande? Och kan man hela tiden förstå det i relation till vad som är möjligt att outsourca till teknologin? Ja, men då har man en ganska bra möjlighet att vara relevant i och med att tiderna förändras eller teknologin förändras.
Jag tänkte vi skulle avrunda med en sista fråga. Du som jobbar mitt i smeten nu då med AI, hur gör du med ditt eget lärande för att hela tiden hålla dig uppdaterad?
Ja, å ena sidan så jag försöker hålla mig lite grann ajour med vad som händer inom området. Och det använder jag AI för att hjälpa mig med. Så att jag förlitar mig på vissa automatiserade tjänster som lyssnar av nätet i princip, vad som skrivs, vad som publiceras, vad som argumenteras. Och så får jag liksom ett dagligt destillat, som en sorts reader's digest av vad som händer där ute inom området. Och det finns många sådana tjänster man kan luta sig med. Jag tycker det är kul att prova, liksom, testa de här olika tjänsterna också. Så fort det blir möjligt så tycker jag det är lite roligt att vara tidigt på bollen och se vad är det här för någonting. Pilla lite grann med det. Och i den liksom lite grann så här testa och prova och interagera med den så får jag himla mycket insikter om vad det kan ta vägen någonstans. Så det är väl två sätt att som jag själv jobbar med. Sen tycker jag att det är fascinerande med vad folk hittar på. Folk är så himla speciella. Alla människor är speciella. Och det är så himla häftigt att se vad de tar väg, vad de gör av de här teknologierna. Och de här känslorna som ställs upp på. Och de här förmågorna som ställs upp på. Och jag tycker det är otroligt upplyftande. Den mänskliga uppfinningsrikedomen. Så jag försöker lite grann ha tentaklerna ute där och se vad hittar folk på för någonting med de här möjligheterna. Det tycker jag är otroligt spännande.
Jag såg någon nu som hade matat in alla Beatles-låtar i någon sån här musikgenereringsprogram och sen hade han tagit fram 100 nya Beatles-sånger.
Ja, men du vet, jag tycker det är fantastiskt. Jag menar, jag läste tidigare idag faktiskt, Paul McCartney själv använde ju AI, för de ska tydligen släppa någon ny låt här med John Lennon och Paul som de har gjort, och så hade de haft problem med ljudkvaliteten, och nu har de haft en AI där som ska pussa till och få ut John Lennons röst och sådär. Nu kommer en ny låt och nej, men du vet, tusen andra saker, och jag tror också att det man verkligen behöver förstå det är att i den digitala världen så är magi vardagsmat. Det finns ingenting man inte kan göra inom den digitala världen, för att det är en helt immateriell värld. Så du kan flytta dig från olika medier. Du kan gå från tal till text, till bild, till video. Du kan spinna det precis hur du vill. Det finns inga begränsningar. Det finns bara begränsningar som är, så att säga, artificiellt påförda. Det kan finnas liksom, det kan finnas copyright, upphovsrättsmässiga regler. Det kan finnas regler kring, men datan måste vara inom Europa. Den får inte nudda Kina. Det finns sådana regler. Men det kan finnas, du får inte konsumera den här Netflix-specialen för att du är i fel land och sånt där. Men allt det där är bara sekundärt trams egentligen. Om man tittar på det rent krasst, så in i den digitala världen så är allting magiskt. Och då är det så himla spännande att se vad folk hittar på när det är så där fritt. Om du kan ge en textprompt till en AI och sen generera en musikvideo, fantastiskt. Men vad är det då du kommer be den om? Så jag tycker det är, Beatles exempel är så himla bra, och det finns tusen andra sådana, och det är därför jag tror också att vi behöver, nu har vi ungefär halva planeten uppkopplad, vi behöver få resten av hjärnorna uppkopplade också, för det finns folk där ute som inte har tillgång till den här digitala världen, som säkert har en supermassa spännande idéer och olika sätt att tänka som är helt unika, som vi inte känner till, för de är inte med, vi har liksom inte bjudit in dem riktigt, och det där är en fattigdom som vi har gett oss själva. Så vi behöver få fler med i matchen. Och vi behöver utbilda fler till att prompta de här modellerna. Till att liksom ta till sig teknologin. För det är den där kreativa gnistan som vi människor har. Det är den som är så himla unik. Och den är din. Den är unik liksom på personnivå, på individnivå. Så en Beatles-fan, absolut. Han kör Beatles. Men det är kanske någon som är mer intresserad av Tupac, och vad kommer de hitta på?
Ska vi sluta med det?
Det kan vi absolut göra.
En värld av möjligheter.
Ja, det är en värld av möjligheter, absolut. Bara vi inte liksom eldar upp planeten under tiden vi håller på att fippla med.
Det kanske också AI kan hjälpa till med att motverka.
Ja, vi får se det. Det känns lite motigt nu rent sådär energimässigt, för att om man tittar på den mänskliga hjärnan och hela liksom biologiska systemet, vi drar väl ungefär 100 watt. Det är väl liksom det. Så får vi oss 2000 kalorier per dygn, då är vi ganska igång. Då kan vi göra inte vad som helst. Oavsett om vi är Einstein, Da Vinci eller Patrick. Däremot, ska du ställa upp samma typ av breda förmåga teknologiskt idag, så behöver du en helt annan energidynamik. Så det funkar liksom inte. Vi kan inte med rådande metoder skapa de här superintelligenta enheterna, så att säga. Rent energimässigt igår.
Ja, det finns mycket mer att prata om. Jag säger tack så mycket för att du medverkat så länge.
Ja, tack så mycket. Vad trevligt. Kul.
Du har säkert någon gång kommit hem efter en riktigt svettig joggingtur eller någon annan typ av motion och känt vila. Kroppen är trött efter att ha arbetat ordentligt och behöver laddas om med ny energi och avkoppling inför nästa pass. Detsamma gäller i minst lika hög grad för intellektuellt arbete. Likväl som kroppen arbetar med hjälp av muskler, ben och leder under fysisk träning, använder den kognitiva funktioner i det intellektuella arbetet. Tankar och intryck översvämmar hjärnan som kontinuerligt bearbetar nervimpulser via våra sinnen. Allt ska identifieras, sorteras, prioriteras och sättas in i sammanhang och kanske beslutas eller ageras på. Det är hjärnans arbetsminne som får svettas i det här arbetet. Det är en speciell funktion som står för sorteringen av all information. Riktad koncentration kallas den. Och det är den som fungerar optimalt när du verkligen kan fokusera, när du har flow. Men om allt för mycket av den här riktade koncentrationen måste användas för att stänga ut störningar, fungerar den sämre. Kedjan av identifikation, sortering, prioritering och beslut brister. Du måste antagligen ta om det igen eller slarva igenom och fatta mindre genomtänkta beslut. Distraktioner finns både i den yttre och inre miljön. De yttre kan vara lättare att undvika. Kan du inte koncentrera dig i ett kontorslandskap kan du sätta dig i ett tyst rum eller kanske sätta på dig hörlurar. Vi är alla olika känsliga, så det gäller att hitta sina egna lösningar. De inre distraktionerna kan vara svårare att undvika. Att gå från ett arbete med siffror i ett system direkt för att ta in och bearbeta information i ett lärande är inte att rekommendera. Hjärnan behöver kognitiv återhämtning för att kunna arbeta effektivt med lärandet. Effektiv återhämtning innefattar nedvarvning av hjärnans funktioner. Sök upp en lugn och avstressad miljö som minskar belastningen på din hjärna, eller ta en promenad, en avslappningsövning i din kontorstol eller lyssna på lugn musik. En del kallar det här för ställtid. Det är den tid det tar att ställa i ordning och ställa till rätta för att man ska kunna börja göra något nytt, som forskaren Bodil Jönsson formulerade i sin bok 10 tankar om tid. För det kommer en höst också, och inget säger att arbetstempot kommer att saktas ner. Så, ha en skön sommar med återhämtning, för nu är antagligen värde.